här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Sen sommaren 2015 kommer ett samtal in till SOS Alarm. Vi är här på Hovhults. Någon har fått ett skott i magen, sägs det. Larmoperatören får veta att mannen fortfarande är vid medvetande och kopplar omedelbart in både polis och ambulans. Innan han körs iväg till ett sjukhus berättar han om sina barnemän. Två bröder som försvunnit i en röd BMW. Brottsplatsen säkras och man får snart motta ett tips på vart männen befinner sig. Samma kväll slår insatsstyrkan till. När mannen avlider går utredningen från mordförsök till mord. Men i förhör pratas det redan om nödvärn. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Hovhultsmordet. Få band i livet kan vara så starka som det mellan syskon. Det är någonting speciellt med att växa upp tillsammans. Dela barndom och tillhöra samma familj från allra första början. Även om de flesta syskonrelationer består av gräl och bråk. Ovilja att dela med sig av favoritleksaker och slag eller nyp när föräldrarna inte ser på. Så finns där många gånger även en underliggande kärlek. Det sägs att de äldsta barnen ofta blir ansvarstagande. Beskyddare och ledare. Mellanbarnmedlare som kan konsten att kompromissa. Och de yngsta risktagare som värderar frihet över allt annat. Men tiden går och saker och ting förändras. Livet händer. Föräldrar går bort, relationer skadas. Nya familjer bildas och den gamla tillvaron finns inte längre kvar. Men syskon är alltid syskon. Och även om vardagen och liven inte alltid synkroniserar, så finns banden ändå där. Man startade livet tillsammans. Och ligger man någorlunda nära i ålder och har tur att hålla sig frisk, så är det också syskon som kan finnas där när livet går mot sitt slut. Idag ska vi berätta om just en syskonrelation och två bröder som blev inblandade i ett mord. Året är 2015 och vi befinner oss i Uddevalla. Korpstaden, som den kallas i folkmun, är belägen vid västkusten, norr om Göteborg och söder om riksgränsen till Norge. I en lägenhet i Hovhultsområdet bor två bröder, 22-åriga Wasim och 20-åriga Amar. Det är den 11 augusti, en torsdag. Wasim har varit iväg och tränat en sväng. När han kommer hem fixar han något att äta, för att sedan spendera resten av kvällen med att ta det lugnt. Bostaden är skriven på honom, men den senaste tiden har även Amar bott där. Det är en enrummare med kök och toalett, belägen på markplan. Golvet är beklätt med trä eller laminat. Väggarna är ljusmålade med en fondvägg prydd av vita och svarta blommor. Det kombinerade vardags- och sovrummet är långsmalt med tre fönster längs ena kortsidan. I mitten av rummet står en svart soffa på en grå matta. Till vänster om den ett glasskåp och under fönstren Amars säng. På andra sidan soffan en vit byrå och storebror Wasims säng. Bröderna står varandra nära och spenderar en hel del tid ihop. Inte bara i det gemensamma boendet, men även utanför. De ser efter varann. Alltid villiga att backa upp den andra och dela med sig av tillhörigheter. När klockan närmar sig midnatt går Wasim och lägger sig. Drygt 3 timmar senare vaknar både han och Amar utav oljud. Ett av fönstren står öppet för vädring och det sparkar nu någon upp. Amar är yrvaken och har svårt att förstå vad det är som händer. Trots mörkret letar sig hans ögon fram till en mörk gestalt. En man han känner igen. Jafar. De två männen är vänner. Men det här besöket är varken väntat eller välkommet. Plötsligt lägger Jafar sina händer om Amars hals. De börjar brottas och faller tillsammans ner på golvet. Storebror Wasim ser påhoppet och en till man som klättrar in genom fönstret. Han reser sig upp och börjar mota bort Jafar från brodern. Så tänder någon en lampa. Jafar börjar helt sonika rota runt bland deras saker. Vänder upp och ner på deras tillhörigheter som om han letar efter något. När händerna når deras mobiltelefoner plockar han på sig dem. Wasim protesterar. Varpå Jafar tar upp en kniv och en batong. Den äldre brodern noterar att det vassa föremålet har ett svart skaft. Och batongen är en dryg halv meter lång. Som om det inte vore tillräckligt uttalar Jafar också verbala hot. Han säger att bröderna måste fixa fram några papper. De har till och med morgondagen på sig att få det gjort. Jafar och den andra mannen lämnar därefter lägenheten genom ytterdörren. Kvar står de chockade bröderna. Lillebror Amar har ont i sin vänstra axel och Wasim i ett finger. Handgemänget har lämnat spår. Inte bara på deras kroppar men även i bostaden. Ett bord har välts omkull. Någon sak har slagit sönder och andra flyttats runt. Bröderna är fortfarande på helspänn. Att somna om är en omöjlighet och de börjar istället plocka undan. När morgonen gryr sätter sig bröderna i Wasims röda BMW och beger sig till vårdcentralen. Läkaren förklarar att Amars axel skulle behöva röntgas. Men den 20-åriga killen vill inte. Efter besöket går han iväg och handlar medan Wasim undersöks. De ses vid bilen när de är klara och åker för att träffa sin pappa. Nästa stopp blir Tureborg vid en fotbolls- och basketplan. Bröderna utväxlar ord med några vänner. De pratar om att spela fotboll ihop. En av dem lägger märke till att Amar verkar sur. Han erkänner till slut att någonting hänt, men inte vad. För en av de andra vännerna berättar bröderna att de blivit bestulna på sina telefoner och slagna. Bröderna tycks påverkade utav flera känslor. Irritation, panik, ilska, rädsla och sorg. Wasim säger att de tänker ta tillbaka sina saker. Det är inte över än. Vännen antar att det handlar om att använda sina nävar. Ge igen på samma sätt som de tagit emot. Han undrar om de behöver hjälp. Bröderna tackar nej. Det löser de själva. Efter en stund går den äldre brodern ensam därifrån. När han kommer tillbaka har en dryg halvtimme passerat. Och han har en gul kasse i sina händer. Han går bort mot BMW:n och vinkar till sig Amar. Som säger hej då och ansluter sig.
Då säger vi välkomna in i den första diskussionen om Hovhultsmordet. Vi har alltså fått en del information gällande de här två bröderna, vilka de är och också vad som utspelar sig natten till den 12 augusti när två män alltså bryter sig in i deras lägenhet.
Och där tänkte jag att vi ska ta vid, alltså ägna en del av den här diskussionen åt de två män som alltså utför det här brottet. Och det är Jafar och det är Dario. Och Jafar, han är en gammal vän till bröderna, även om han står lite närmare den yngre brodern Amar än han gör Wasim. De har känt varandra under flera år och de har umgåtts aktivt. Och bara några veckor innan den här händelsen så reste Amar och Jafar tillsammans till Danmark och spenderade lite tid där. Och Jafar, han är 23 år, beskrivs av vänner och familj som jättesnäll, trevlig, rolig, öppen. En person med ett stort hjärta och den typen av kille.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
som dömer människor baserat på vilka de är hellre än vad de kommer ifrån eller vad de har. Men det sägs också att han är hemlighetsfull och att han har förändrats en del på senare tid. Blivit glömsk och stressad. Och när Jafar får för sig någonting så kan han säga det rakt ut även om det bara är en tanke som slår honom.
En av dem i hans närhet misstänker att den här förändringen kan bero på droger, vilket han i perioder har använt sig av. Men det är ganska många jobbiga saker som händer i hans liv under sommaren. Han och hans flickvän har lite problem i sin relation. Jafar har också dömts för ett brott och ska inom kort börja avtjäna ett fängelsestraff. Och familjen berättar att han är deprimerad och går på medicinering för att få rätsida på det här.
Mm. Och det är alltså Jafar. Men den andra mannen som är med honom i brödernas lägenhet den här natten, det är ju Dario. Även han är 23 år gammal. Han och Jafar har känt varandra i 11 år, så de har ju en lång relation tillbaka och de är också nära vänner. Dario har inte så mycket att säga om det här inbrottet som begås dock, för enligt honom så är det någonting som aldrig har skett. Han har istället en annan berättelse att föra fram, vilket vi kommer gå in på lite längre in i avsnittet. Efter den här händelsen så ringer dock Dario upp en man och undrar om han vill köpa en mobiltelefon. Och det vill den här mannen, så de möts upp och mannen får se en iPhone 5 som har en sprucken skärm. Det är samma typ och det är samma modell som en av dem som bröderna blev av med i det här inbrottet. Och Dario han lovar att fixa fram ett kvitto senare, men köpet det blir av redan innan. Och den här telefonen byts mot 750 kronor.
Och Dario är inte okänd för bröderna. Wasim och han har träffats flera gånger på en fritidsgård. Under den här natten så blir Amar och Wasim alltså av med sina mobiler. Men de blir också av med någonting annat, nämligen ett bankomatkort och pass som båda tillhör den äldre brodern Wasim. Men de märker inte det, utan det är först vid en husrannsakan som det här kommer fram. Och varför Jafar och Dario ger sig på de här bröderna, det är lite oklart. Men förmodligen har det att göra med de här papprena som Jafar säger sig vilja ha.
Och bröderna får ju en deadline, de ska skaffa fram det här till nästkommande dag. Och när jag gick igenom materialet i det här fallet så kan jag erkänna att jag hade svårt att förstå vad det var som syftades på när ordet papper kom upp om och om igen. Det var mycket information, det var rörig information, vilket gjorde fallet i sig ganska rörigt för mig. Så för att ni inte ska gå igenom samma process så tänker jag att vi lägger fram det förmodade svaret redan här och nu. I efterhand när bröderna pratar om det här så säger Wasim att han inte alls förstod vad Jafar pratade om för papper. Medan lillebror Amar förklarar att Jafar fått för sig att bröderna pratat med polisen och lämnat uppgifter om honom och att det är det handlade om.
En tid innan så hade Jafar blivit av med sitt körkort och det ryktades att bröderna golat och var anledningen till det här. Och det är det Amar antar att papprena då syftar på, bevis på att de hängt ut Jafar, vilket Amar också förklarar inte har hänt. Han antar att det är droger som står bakom Jafars paranoia och det är också därför de inte kontaktar polisen om det här inbrottet. Det finns redan rykten om att de tjallat, så det skulle inte hjälpa dem i deras situation. Och med det uppklarat tänker jag att vi ger oss tillbaka in i berättelsen.
Dagen efter inbrottet plockar bröderna fram en av Amars gamla mobiler. Genom den tar Wasim kontakt med Jafar och berättar att han vill träffas. Han förklarar att han skaffat fram de där papprena som Jafar varit ute efter och föreslår att de ses vid Hovhultsskolan. Jafar accepterar. En sommarkväll som denna kan det antas vara en lugn plats att reda ut konflikten. Men förväntningarna inför mötet är skilda. Som vän till Jafar hoppas Amar kunna medla och se till att inget nytt bråk bryter ut. Storebror Wasim däremot förlitar sig på någonting annat. Då han rattar mot mötesplatsen ligger hans försäkring i mittkonsolen fram. En pistol, invirad i en röd handduk. Tanken är att kunna skrämmas om det behövs. När klockan är runt 3 på fredags eftermiddagen dyker vännen Dario upp hemma hos Jafar. De umgås i någon timme. Sen ska Jafar iväg till studion en sväng och spela in musik. Hans vän Marcus är där för att hämta upp honom och de går tillsammans ut genom ytterdörren. Dario och flera andra är kvar i bostaden. Vännerna som stannar börjar laga mat och lyssna på musik. Inom kort så kommer Jafar att vara tillbaka. Så är det i alla fall tänkt. Marcus och Jafar går mot parkeringen. Den 23-åriga killen är klädd i en mörk t-shirt och svarta joggingbyxor. Med sig har han också en svart axelremsväska med vita detaljer. Plötsligt öppnar han munnen och säger till Marcus att gå till bilen. Han kommer snart. Marcus gör så och väntar en stund. Jafar dyker inte upp, så han åker själv därifrån. Det är nämligen inte första gången han försvinner iväg. Men just den här gången finns det en tragisk förklaring. Jafar vill inte längre ses vid Hovhultsskolan och ber bröderna att komma till honom. Han har fixat en ny skjuts till studion. En man vid namn Koya är på väg. När han dyker upp ser han Jafar stå och prata med bröderna Wasim och Amar. Bakom dem står en röd BMW. Koya parkerar och kliver ur. Växlar några ord med Jafar som förklarar att allting är lugnt. Samma intryck som Koya redan fått från stämningen. Vännen ber honom köra fram till vändzonen och vänta. Efter ett tag blir Koya dock tvungen att flytta på sig. Han ställer bilen drygt 100 meter ifrån de tre männen. Sätter sig på motorhuven och lyssnar på musik. Blicken är fäst framåt medan Jafar och bröderna är placerade bakom honom. Allt verkar lugnt tills det plötsligt inte längre är det. Ett högt ljud hörs. Koya tycker att det låter som en ballong som spruckit. Han vänder sig om och ser Jafar som skriker efter ambulans och springer därifrån. Koya förstår att det handlat om ett skott och blir rädd att även han ska skjutas. Han tar skydd bakom ett hus och plockar upp sin telefon. 17:07 den kvällen kommer ett samtal in till SOS Alarm. Vi är här på Hovhults. Någon har fått ett skott i magen, sägs det. Personen i luren förklarar att mannen i fråga är vid medvetande, men också i stor smärta. Han får själv uppge för larmoperatören vad han heter, Jafar, och hur gammal han är. 24 år i oktober, säger han. Ambulans och polis har redan kopplats in i ärendet och fått instruktioner om vart de ska ta sig. Vi är på väg. Vi kör så fort vi kan, förklaras det. Båda utryckningsfordonen når platsen runt samma tid. Ambulanspersonalen måste dock vänta medan poliserna, iklädda förstärkningsvästar, kliver ur för att säkra området. De möts av några barn som förklarar vart mannen ligger. När poliserna rundar hörnet till en av bostadslängorna ser de honom på en gräsplätt intill en av lägenhetsportarna. Mitt emot en lekplats. Jafar har ett skotthål i nedre delen av magen och är omgiven av ett 10-tal personer. Den ena polisen ber människorna att avlägsna sig. Då ingen misstänkt syns till får ambulanspersonalen klartecken att köra fram. Ett beslut kommer in om avspärrning och en hundpatrull ansluter sig. Blåvit tejp sätts upp samtidigt som Jafar pratar med en polis. Han namnger sina gärningspersoner, Wasim och Amar. Förklarar att de åkt därifrån i en röd BMW och att han själv haft en svart väska med sig. Snart lastas Jafar in i ambulansen och tas därifrån. Hundföraren påbörjar ett saksök. Letar efter den där svarta väskan, men också spår av skjutningen som ägt rum. Hund och polis rör sig över ett större område, men några markeringar görs inte. 20:09 på kvällen börjar teknikerna se över brottsplatsen. Inte heller de finner mycket av intresse. Och en timme senare plockas den blåvita tejpen bort. Utredningen är dock inte utan sina spår. Ett tips har redan kommit in och viktig information lämnats. Bröderna som polisen eftersöker ska befinna sig på en pizzeria. Insatsstyrkan sätts in och flera tillslag sker i nära.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Anslutning till varann. Dörren till brödernas lägenhet bryts upp. Bostaden gapar tom. En tid efter det iakttar Samar mycket riktigt utanför en pizzeria. Han pratar i sin telefon och Wasim sitter och äter när de slår till. Bröderna grips och tas med till polisstationen där de första förhören hålls. Sent den kvällen och in på natten berättar bröderna om inbrottet de blivit utsatta för. Hur ett möte anordnats för att reda ut den enda konflikt som fanns mellan dem och den skadade Jafar. Wasim berättar hur det hela spårade ur. Hur Jafar plockat fram en kniv och batong ur sin väska och kommit emot honom. Han högg i luften och Wasim motade bort honom. Men Jafar gav inte upp och gjorde ett nytt utfall. När en meter kvarstod mellan männen vilade pistolen i Wasims hand. Och han kramade avtryckaren i försvar. Amar förklarar att det nog är droger som legat bakom Jafars beteende. Och att han tycks ha fått något i huvudet som inte stämmer. När förhörsledaren frågar vem det var som sköt, säger lillebrodern, båda. Det var två olika händer som höll i det där vapnet. Två olika fingrar som tryckte av det. Medan Wasim pratar om självförsvar, säger Amar att det handlat om respekt och ett snabbt beslut. Den röda BMWn återfinns i ett parkeringshus samma natt. Vid det vänstra bakdäcket hittas Jafars pass. Och en bit därifrån finns ett soprum. Tre olika sopnedkaströr leder in i rummet från våningarna ovan. Intill porten i trä finns också en lucka. Det hänglås som förseglar rummet bryter polisen upp. Och innehållet i de gröna sopbingarna gås igenom. Äntligen återfinns teknisk bevisning. Man hittar en svart axelremsväska med vita detaljer, ett par svarta vantar och en nyckelknippa. Den senare tillhör brödernas röda BMW. Innehållet i den svarta väskan går sig igenom. Man hittar ingen kniv, men däremot en teleskopsbatong, tuggummi, tändare, bankomatkort och 6 000 danska kronor. Flera av fynden skickas vidare till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Under lördagen avlider Jafar till följd av skottskadan och utredningen går från misstänkt mordförsök till mord.
Då har det blivit dags för ny diskussion och vi har nya ämnen att prata om. Och vi ska faktiskt börja med lite hederlig gammal dörrknackning.
Det är ju faktiskt en standard i fall som utspelar sig där människor bor och också rör sig. Att tidigt i utredningen försöka få fram vad det är som har hörts eller vad det är som har setts i kombination med ett brott och i det här fallet också ett mord. Och det är bra många människor som hörs och vi ska bara ta upp en bråkdel av deras vittnesmål. En av de män som hörs, det är Barack. Och han berättar att det var varmt den här dagen så han lät sin balkongdörr stå öppen under kvällen. Efter ett tag så hörde han ett plötsligt pang. Barack gick för att se vad det var som hade hänt och lade då märke till en man som rörde sig från en röd BMW och in mellan husen. Och därefter så avlägsnade sig den här bilen.
Susie var ute och promenerade när hon såg en röd bil och en person som sprang mot den. När den kört iväg så fick hon syn på en man som låg skadad på marken. Och hela händelsen gjorde Susie skrämd, det är ju förståeligt såklart. Och eftersom mannen i fråga redan hade flera runt omkring sig så vände hon och gick hem. Sen har vi också Roger, han bor i området och låg i sin säng och vilade när han hörde skrik och gap utanför. Ungefär en minut efter det så small ett skott av. Mer skrik hördes och också en bil som körde iväg. Roger har lång erfarenhet av jakt så han vet med säkerhet att det var just ett skott han hörde. Och dagen efter mordet så hittar han en patronhylsa i utkanten av en parkering och ringer polisen som kommer och hämtar upp den.
Och under den här tiden så befinner ju sig Dario i Jafars lägenhet ihop med flera andra. Och en av killarna som är där, han står faktiskt ute på balkongen. Han ser när ambulans och polis anländer utan att förstå vem de är där för att faktiskt ta om hand. Och när Dario får reda på det så går han ut och han möter några barn som berättar att det är hans vän som har blivit skjuten. Dario, han struntar i allt vad avspärrningar heter och han vill veta vad det är som faktiskt har hänt. Han blir tillsagd av en av poliserna för att han bryter den här avspärrningen men hör också hur de pratar om en röd BMW. Och han förstår då att Jafar är den skjutna och att bröderna på något vis är inblandade, vilket får honom att bege sig till deras bostad. Och där stöter han ihop med fler poliser och den här gången så blir det handgemäng och Dario förhörs.
Och när vi ändå är inne på Dario och hans vittnesmål så tycker jag att vi tar upp hans version av det som händer natten innan. Även då så var Dario i Jafars lägenhet och runt klockan 1:30 på natten så bestämde de här männen sig för att ta en promenad. De rökte cannabis och pratade och Jafar var nedstämd över olika saker, bland annat ett bråk med flickvännen. Så småningom kom de förbi brödernas lägenhet. Amar stod ute på balkongen och han och Jafar sa någonting till varandra på arabiska som Dario inte förstod. Det verkade dock trigga Jafar som plötsligt hoppade över balkongräcket och började slå Amar.
Och Dario såg ju på när de här männen föll till marken och han såg också hur Jafar drog fram en kniv. Och sen kom Wasim ut och han ingrep och Dario kastade sig också in i det här tumultet, vilket slutade med att han själv faktiskt knuffade på vännen Jafar för att få honom att lägga av. Jafar blev märkbart sur utav det här och han började gå därifrån, varpå Dario följde efter. Och det här är alltså hans berättelse från början till slut. Allting utspelade sig på den där altanen eller balkongen och det var inte fråga om någonting rån, det var inte fråga om ett inbrott. Men det finns en sak som ändå passar in i även brödernas version som Dario tar upp. Och det är att han hör Jafar ropa någonting om papper. Och att den här händelsen skulle vara någon slags hämnd för att bröderna har tjallat, det har han dock svårt att tro på. Dario menar att Jafar blev av med sitt körkort flera månader innan dess och det kändes inte som något som han skulle gå och tänka på så långt efteråt.
Men även om motivet för själva inbrottet alltså inte är solklart så kommer utredningen i alla fall fram till att motivet för mordet var just hämnd för det här inbrottet. Och om man bortser från det här med det indragna körkortet så är det ett väldigt kort händelseförlopp. Inbrottet sker runt 3 på natten den 12 augusti och skottet mot Jafar avlossas samma dag runt klockan 6 på kvällen. Alltså från 0 till 100 på ungefär 15 timmar. Och vi har inte mer än så att gå igenom här i diskussionen så därför tycker jag att det blivit dags att återvända till berättelsen. Vi ska lyssna på hur fallet tas vidare och vilka slutsatser man faktiskt kommer nå.
Under lördagen verkställs flera husransakningar. I Jafars lägenhet hittas Wasims stulna pass och bankomatkort samt flera påsar med cannabis, läkemedel med narkotikaklassning, en digital våg med pulverrester och pumpar och sprutor för injektioner. En man hör av sig och berättar att han funnit en tom hylsa vid mordplatsen. Innan klockan 4 har polisen den i sitt beslag. Förhörsledarna ber Wasim och Amar att ta om sina berättelser från början till slut, med fokus på detaljerna. Efter att skottet avlossats och kulan letats in i Jafars mage rör sig bröderna snabbt mot sin bil. Av någon anledning plockar Wasim med sig Jafars väska och batong. Någon kniv syns dock inte till. Wasim glider in bakom ratten och Amari passagerar sätet fram. Det sista Wasim ser innan de kör därifrån är hur Jafar håller sig om magen och springer i motsatt riktning.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den äldre brodern känner sig chockad och förvirrad. Han slår snabbt av tanken att han måste dölja spåren av det som skett. Att gömma pistolen blir prio ett. Och han kör tills han hittar en sidoväg försedd med en vägbom. Där kliver han ur och går in i en skogsdunge. Bland barr och mossa hittar han ett hål i backen. Pistolen ligger återigen invirad i den röda handduken när han stoppar in den där och börjar täcka över det. Bröderna kör vidare till ett parkeringsgarage, ställer bilen i en av de uppmålade rutorna och går fram med Jafars väska och några vantar till ett av sopnedkasten. I sin iver att bli av med det som kopplar dem till Jafars skjutning görs dock en rejäl miss. Nycklarna till den röda BMW:n åker även de ner i röret. De inser att de måste komma in i soprummet och lånar en kofot för att bryta upp dörren. Men trots sina försök misslyckas de. Under söndagen förklarar Wasim i detalj vart mordvapnet har gömts undan, vilken väg de kört längs och vart de har stannat. Exakt vart i skogen det där hålet är minns han inte. Samma dag görs därför en vallning till platsen. I närheten av en trädstam kan man se den röda handduken sticka upp. Pistolen är halvautomatisk, gjord av blonerad metall med ett handtag i brunt trä, 20 cm lång och 13 cm hög. I magasinet ligger fortfarande ammunition. Beslagen skickas till NFC:s vapengrupp som gör provskjutningar. Den 3 september har man inhämtat en övervakningsfilm. Den visar brödernas ankomst till parkeringsgaraget. De kör fort och kommer dit runt 17:15 den kvällen. Runt en halvtimme senare ses de prata med några män. Wasim lånar något utav dem och Amar tycks prata i telefon. Hela tiden har den yngre brodern sin vänstra arm hängandes längs sidan. Eller så stödjer han upp den med den andra armen. Skadan han åsamkats under natten är tydlig för alla att se. Den röda BMW:n bärgas till ett av polisens undersökningsgarage. När fynden där läggs ihop med de som NFC fått genom sina granskningar vet man följande. Inuti bilen återfinns 36 tändsatspartiklar, spår efter vapen som avlossats. Partiklarna återfinns bland annat på bilens ratt och växelspak. Samma spår hittas också på de svarta vantarna. Av vad som hittills framkommit i förhör vet man att det var Wasim som körde. Han har också öppet sagt att det som har skett varit hans fel och endast hans fel. Även om han också hävdat nödvärn så har storebrodern varit tydlig med att Amar inte har rört den där pistolen. Amar i sin tur säger att han har gjort det. Utan att någon säger det så vet han att Wasim tagit på sig dådet. Det är sånt som storebröder gör. Frågan är vems version som ligger närmast sanningen. Även om bara en av dem hållit i vapnet kan de tillsammans vara ansvariga för Jafars död om vetskapen funnits innan och handlingen främjats. I början av november väcks åtal och samma månad drar huvudförhandlingen igång. Åklagaren yrkar på att båda bröderna ska dömas för mord. För Amar finns dock en alternativ rubricering gällande medhjälp. Enligt åklagaren är det Wasim som har avlossat skottet, men de har båda agerat i samförstånd, inhandlat ett vapen och varit drivande i att få till ett möte med offret. Det visar på planering och att det skulle handla om nödvärn är inte riktigt. Försvaret och de båda bröderna håller inte med. För första gången berättar Amar också en annan version. Efter att mötet med Jafar inlätts behövde Amar gå och kissa. Situationen hade en stund varit spänd men sen lugnat sig och han såg det som sin chans att smita iväg. Han gick en bit bort och det var då smällen hördes. När lillebrodern kom tillbaka såg han efterdyningarna av det som skett. Han förstod inte exakt vad som hänt men kunde se Jafar hålla sig om magen. När Wasim skyndade sig till bilen följde han efter. Han tänkte att det fanns en förklaring till det som hänt. att brodern haft en anledning att göra som han gjorde. Han kunde se att Wasim var stressad, chockad. När han frågade vart pistolen kom ifrån fick han inget svar. Det var som om brodern var avskärmad. Kontakten gick inte fram. Åklagaren är dock tveksam till det nya utlägget. Särskilt då det finns flera vittnen som pekar ut hur bröderna varit tillsammans i nära anslutning till skottlossningen. Polisen som Jafar pratade med innan han fördes till sjukhus fick veta att han hade blivit skjuten av två personer. Om bara en av dem var på plats när skottet avlossades tycks det en konstig beskrivning. Samtidigt ligger bevisningen mestadels på brodern. Och man kan fundera på om Ammar, med sin skadade arm, överhuvudtaget hade kunnat trycka av det där vapnet. Man går igenom teorin om nödvärn. Båda sidorna lägger fram argument som gynnar deras idéer. Det läggs också fokus på vilken roll Ammar verkligen spelat. Wasim gick ensam iväg och införskaffade det där vapnet. Lillebrodern förklarar själv att han trodde att mötet var en medling, inte en tänkt attack. Mötet som Wasim i sin tur var drivande i att få till. Den 27 november släpps Ammar fri och den 11 december meddelar Uddevalla tingsrätt sin dom. Den yngre brodern frias på alla punkter gällande Jafars död, medan Wasim anses skyldig till dråp. Straffet bestäms till 6 års fängelse, men blir inom kort överklagat. I början av 2016 hålls en ny huvudförhandling, den här gången i hovrätten för Västra Sverige. Flera nya vittnen tar plats och deras jobb är främst att bringa klarhet i bevisningen. Efter mordet tas Jafars kläder i beslag. Likt mycket annat skickas de till NFC för vidare undersökning. Tröjan läggs under ett mikroskop och går igenom IR-utrustning. Då inga spår av partiklar från skottlossningen hittas fortsätter man med våtkemiska metoder. Sökandes efter nitrit, koppar och bly. Då det inte återfinns gör man provskjutningar med vapnet. Slutsatsen som dras är att det på 1 meters avstånd lämnar efter sig en stor mängd partiklar. Och på 3 meters avstånd färre, men ändå flera. Skottet borde därmed ha avlossats längre ifrån än Wasim berättar i kombination med försvarets nödvärnsteori. Den slutsatsen får dock mothugg av en pensionerad kriminaltekniker. Han är kritisk till varför endast tröjan undersökts och inte byxorna. Och tar även upp att de våtkemiska metoderna som används kan ha plockat med sig partiklar ifrån plagget. Vid en egen bedömning kommer han fram till att skottet borde ha avlossats på max 1,5 meters avstånd. Men turen är inte över. Ytterligare en sakkunnig går in och avfärdar den nya teorin. Förklarar att de tekniska undersökningarna har gjorts väl och att slutsatser om skjutavstånd inte kan dras på de grunder som gjorts. Domarna tar till sig det som sägs. Kanske funderar de även på hur tändsatspartiklar återfunnits på de där vantarna och vad det säger om personens intentioner att ta på sig sådana mitt i sommaren om syftet bara var att prata. Även om avståndet mellan Wasim och Jafar varit ett annat än man tidigare trott så pekar flera omständigheter på att det varit planerat, genomtänkt. Den 12 februari meddelas en ny dom. Ammar förblir frikänd, men storebrodern Wasim döms nu för mord och påföljden blir 14 års fängelse. Bröderna separeras, en fri och en instängd. Deras liv på väg i olika riktningar. Det de varit med om och den vetskap de sitter på kommer dock alltid att knyta dem samman, liksom bandet syskon emellan. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningsprotokollet i fallet samt artiklar ifrån Bohuslänningen. Nästa vecka så är vi tillbaka med säsongens sista avsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.